I'm recording this because this could be the last thing I'll ever say. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
Välkommen till dagens sändning av Coronabunkern som idag leds av mig, Simon Holmqvist, tillsammans med Mikael Hovila som kanske mer känns som Mike eller Neo Mike. Hej Mike!
Tjena, tjena!
Tjena! Och jag tänkte vi kan börja med att uppdatera om de senaste siffrorna om den här pandemin. Och i världen just nu så har vi 2,7 miljoner smittade och 190 000 döda i covid-19. I Europa är siffran cirka 1 miljon smittade och 111 000 avlidna. Och i Sverige då, som också daterade siffror, så har vi då bekräftade smittade 16 755 och dödsfall 2021. Och det senaste dygnet, det var två olika siffror. En var 84 och en var 131. Men det jag tror att det är att 84 har dött det senaste dygnet. Medan 131 nya dödsfall har varit inrapporterade nu det senaste dygnet. Jag vet inte om du tolkar det likadant där, Mike.
Ja, det gör jag.
Sammanlagt är det i alla fall över 2000 döda nu som är inrapporterade. Även om det fortfarande tydligen är en viss eftersläpning. Och idag ska vi kommentera den här presskonferensen i alla fall med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB. Vi ska också prata lite grann om situationen på våra äldreboenden. Spekulera lite grann kanske i varför det är så många fler som dör i Sverige än våra nordiska grannländer. Vi ska prata om fältsjukhuset i Göteborg som verkar utöka sin användning trots att man tidigare har signalerat motsatsen. Och eftersom att vi har Mike med oss ska vi även få lite specifika Finlands uppdateringar, eller hur?
I alla fall en.
Ja, precis, en. Men den var ganska intressant i alla fall. Så att, men vi kan ju börja med pressträffen där. Och det första jag tänkte vi kunde nämna då, angående de här siffrorna som jag nämnde nu här i början, det är att jag kikade lite grann på mina anteckningar från när jag sände Coronabunkern den 6 april. Det var ett avsnitt jag sände tillsammans med Jimmy Thunlin. Alltså för lite drygt två veckor sedan. Och som jag sa, så de officiella siffrorna världen över är att 2,7 miljoner är smittade och 190 000 är döda. Och den 6 april, alltså för drygt två veckor sedan, då var det 1,25 miljoner smittade och 70 000 döda. Det innebär ju alltså att på bara drygt två veckor så har antalet döda nästan tredubblats. Medan antalet smittade inte har ökat lika mycket då, utan alltså proportionellt, utan det har fördubblats lite drygt. Så att antalet döda tycks öka lite mer än antalet smittade. Och nu är vi ingen av oss några epidemiologer eller statistiker eller man ska säga. Men jag tänkte ändå, hur tolkar du det att de döda ökar mer än de smittade, så att säga?
Ja, alltså det är ju rätt svårt det där, för att just när man inte är något proffs i området, men jag kan väl tänka mig att du dör ju inte direkt när du har blivit smittad, utan antar att tiden det tar innan du dör, om du dör då från sjukdomen, så måste den utvecklas då ett tag. Och tänker jag väl så där att om vi har en liten peak för x antal dagar sedan med fler smittade, så kommer dödssiffran först öka liksom med en fördröjning. Att det blir liksom en obalans då. Att den släpar efter. Men sen när man inte har exakt data framför sig, så kan man ju inte slänga in det i något Excel och liksom själv göra beräkningar på det där. Men jag tolkar väl att det beror nog mest på att det går i efterkälke. Sen kan det ju också vara så att det har varit någon större smittspridning i något område eller institution av något slag där du har fler personer som är i så kallat riskområde då, att sen så far den i höjden när smittan sprider där.
Mm. Ja.
Ja.
Ja, alltså jag tänker det, att det kan kanske betyda att liksom spridningen har avtagit lite grann, och att antalet döda ökar. Det beror ju, som du säger, det tar en tid att insjukna. Det är ju när folk dör, det är ju lite grann en effekt av vad som hände i själva smittspridningen för några veckor sedan. Men som sagt, vi är ju inga experter på det här, utan det var bara en tanke jag hade, att det kan ju vara så. Och i sådana fall är det ju positivt förstås.
Sen vet jag inte riktigt om man med säkerhet kan utgå från att smittspridningen har minskat. Att det man har lärt sig under de här veckorna när man följer med deras statistik är ju att den kommer ju ofta så där i vågor. Att det var väl senast förra veckan när man pratade om att det har börjat avta, och nu så har det liksom under den här veckan då varit högre antal jämfört med föregående vecka. Att det tycks att de har inga redskap eller struktur eller system på plats än nu då, för att få faktisk data till sig själva. Det är väl i och för sig en sak som jag tycker är oroväckande. Att jag kan förstå det, att man inte har de första dagarna när sånt här händer, att folk liksom söker sina roller lite och så, men att man fortfarande inte nu har ett system för att få faktiskt aktuell data som inte sen måste justeras i efterhand så mycket, känns konstigt.
Mm. Nej, men precis. Och sen det är ju återigen så att de säger själva att de här siffrorna speglar ju inte på något sätt den exakta verkligheten, utan ibland kan det vara ganska långt därifrån. För om man tittar på de svenska siffrorna och jämför då antalet smittade med döda, det skulle ju innebära att dödligheten är långt över 10%. Ja. Och det vet vi att, alltså det är ju, så är ju inte verkligheten. Utan förmodligen är det ju så att i Sverige bara är det kanske uppemot 10 gånger så många som är smittade i verkligheten än vad som visas, eftersom att man testar inte alla som uppvisar symptom. Man har inte möjlighet att göra så, och så är det ju säkert i resten av världen. Däremot är det ju kanske lite mer exakt när det gäller antalet döda, även om det finns saker som spelar in där. Det kan också både vara att det är fler som rapporteras och färre, beroende på lite olika skäl. Så att det är svårt kanske att dra några exakta slutsatser.
Och sen kan det vara igår här i Finland, så gick ju, jag kommer inte ihåg exakt var huvudläkare vid universitetssjukhuset i Åbo, tror jag det var, så gick ut och bad folk att söka sig till sjukhuset snabbare om de visar symptom. Och han sa att de har noterat en trend där allt fler som faktiskt är smittade stannar hemma och söker sig till vården först när det är liksom riktigt dåligt. Och då blir det ju automatiskt en fördröjning. Fördröjning i att man får in de där siffrorna först sen när de söker sig till vården när de mår riktigt illa då. Och hans poäng där var ju att det ökar ju pressen på sjukvården, att om folk söker sig till sjukhus då i tidigt skede, så kommer de ofta bort där snabbare och hamnar inte på intensivvården. Så det kan ju vara något sånt också som gör att siffrorna ser mycket mindre ut än vad de är då, att folk helt enkelt bara stannar hemma och inte söker sig till vård.
Du nämnde ju tidigare just det här att det verkar gå upp igen, och det här var ju lite mer, som du säger, de här senaste presskonferenserna var lite mer pessimistiska än vad de var förra veckan, och Tegnell han pratade om det, att det är högre nivåer igen. Till viss del menar att det har att göra med att man har ökat antalet provtagningar på sjukvårdspersonal och sådär, men det finns en annan ökning också, och han sa att nu är det väldigt klart och tydligt att det här är inte bara värre än en vanlig säsongsinfluensa utan betydligt värre. Och nu hade de statistik från vecka 13 och 14 och det är alltså för ungefär en månad sedan. Där det då har varit cirka 1000 fler dödsfall än väntat i Sverige. Och vi vet ju dessutom att antalet dödsfall har ökat radikalt sedan dess. Och vanligtvis brukar ju säsongsinfluensan avta när det blir varmare ute. För idag är det ju inte ovanligt med att det är över 100 nya fall per dag. Ibland har det varit uppemot 200. Jag vet inte om det har gått över 200 någon gång, men det har ju ökat ganska radikalt. Och jag har dessutom sett internationella prognoser då som förutspår att Sverige kommer som mest att ha cirka 500 dödsfall per dag som mest. Och det här förespådde man skulle ske i mitten av maj då för att sedan plana ut lite mot sommaren. Men som sagt, alltså redan nu har de ju konstaterat det att det här är betydligt värre, åtminstone i antal döda, än en vanlig säsongsinfluensa. Och ja, han var tydlig. Han var väldigt tydlig med det under den här presskonferensen. Nu har jag inte sett alla presskonferenser, men jag tycker att tidigare har han varit lite grann tvärtom. Att han har nästan velat under, eller vad säger man, släta över det här lite grann.
Nej, men alltså det är ju någonting som jag tycker är aningen förvånande. Jag förstår ju att han är akademiskt lagd och så vidare, och att han gärna vill ha data och fakta innan han uttalar sig. Men sen tycker jag att det känns liksom lite konstigt om man först nu då kan konstatera att det här är värre än normalt. För jag menar, bara om man tittar på vad som har hänt i just Italien och Spanien, så borde man ju rätt snabbt kunna komma fram till den slutsatsen att det här är värre än normalt. Sen behöver man ju inte säga det rakt ut som en statstjänsteman att det är värre, utan man kan i så fall välja och uttrycka det som så att det den data vi har tyder på att det är värre än normalt. Då har man ju inte liksom satt sig ett hörn direkt, men man för ändå fram budskapet då. Att det är någonting som jag har stört mig lite med just Tegnell, att han lever ju bara i dagsläget. Han tänker liksom varken framåt eller bakåt, känns det som, utan det är bara dagsfakta som gäller för honom då.
Precis, och han är väldigt så akademiskt flummig och otydlig i alla sina svar. Och som du säger, han är väldigt här och nu. Det finns ju en ganska kul mem om Tegnell där han sitter i en bil och så är en kvinna som säger: ta på dig säkerhetsbältet. Och då svarar han: nej, forskning visar att säkerhetsbälte endast gäller när man krockar och vi är inte där än. Men situationen kan komma att utvärderas.
Ja, men så är det ju. Så har han ju betett sig.
Ja.
Men samtidigt som jag sa, jag tror förra gången jag var i coronabunken, så måste jag tycker han är lite skön ändå. Att han står ju på sig. Han viker sig inte liksom. Att han kör sitt race på. Sen får man ju tycka vad man vill om det han säger och gör då, men det är ändå lite sådär fascinerande att just speciellt i Sverige då, när man har vant sig vid att folk pudlar hela tiden, så han har ju bara hållit sig stenhårt fast på vad han tycker.
Ja, men exakt, så är det ju, och det är ganska tydligt att han ser det här, han ser på hela den här grejen väldigt akademiskt också. Alltså, han ser det som ett typ av stort intressant experiment nästan, får jag känslan av att alltså han har ju valt att utbilda sig till det här och tagit det här jobbet och så, och det är ju säkert någon typ av topp i hans karriär. Och så kom det en sån här pandemi, och det märks att han är väldigt så här fascinerad typ, och att han har många tankar i huvudet samtidigt typ, så att ja, det är väl det som utmärker honom.
Yeah.
Jag tänkte så här, just det här att tidigare så var det liksom, nej, men det ser ganska bra ut och så. Och nu säger han att det verkar värre än vad vi trodde och så där. För mig har det nästan varit lite tvärtom, att jag i början trodde att det skulle bli ännu värre än vad det är nu. Men nu känns det som att, nej, men det kanske inte blev så illa ändå som man hade trott. För att man, men det här var ju en tid då det var väldigt mycket så här alarmerande rapporter från Italien. Det var också många personer i min närhet som var rätt alarmistiska. Så man påverkades kanske lite grann av det. Men just nu känns det som att visst, det är väldigt många som det är. Och det är väldigt många fler som det är i just Sverige än övriga nordiska länder. Och det ska vi återkomma till. Men det känns ju som att vi ju inte i alla fall i en Italiens situation. Det är vi ju inte än i alla fall.
Ja, jag har nog hållit mig rätt konstant med att med min syn att jag tror nog fortfarande är värre än vad vi riktigt vet. Men det kan ju som vara så att man påverkas av andra. Att på grund av mitt jobb då så har jag mycket att göra med folk i norra Italien. Och det är på riktigt hemskt där. Hur det är för dem liksom. Att det är helt horribelt. Mm. Och sen hjälper det ju oss mycket. Både vår kultur. Att vi har en kultur där vi inte liksom kramar och pussar varandra på kinden. Och håller på liksom att. Alltså det gör ju jättemycket det där att de är väldigt närgångna till kulturen liksom. Plus att vi är väldigt glesbefolkade, så det hjälper ju oss också väldigt mycket mer än i de länderna. Så jag tror liksom hade vi bott lika nära, haft en kultur med mindre liksom egen, så vad heter det på svenska, personal space som man säger på engelska då, så hade det säkert sett annorlunda ut. Jag tror inte det värsta är över. Jag tror det kommer blomma, om man säger att det kommer blomma upp liksom återigen, speciellt i då större städer som Helsingfors och Stockholm och Köpenhamn, kan jag tänka mig att det beror ju helt på om man öppnar slussarna liksom igen. I Sverige har man ju bara inte haft några slussar, det har ju bara varit full spridning. Men jag tror här om man nu börjar släppa på det där så får vi se. Intressant är ju att följa nu när Valborgsmässoafton kommer för nästa vecka. Det är ju studenternas stora festlighetstid. Så det ska bli intressant att följa hur det påverkar. Jag kan tro att det är många studenter som bara vill ut och supa. Och sen så har de corona då 2 dagar efter. Så.
Precis. Vi kanske kan nämna kort också lite grann. Man pratade, det var frågor kring det här samarbetet man haft med Telia när det gäller att övervaka människor. Det förtydligade alltså lite grann där vad det samarbetet handlar om. Men det är att Telia har då samlat in information hur folk har rört sig. Mm. Och det har man då använt för att analysera, alltså speciellt under påskhelgen, hur bra direktiven hade efterföljts. Det är väl ett samarbete som Tegnell bekräftar att de har haft med Telia redan från början. Jag vet inte om man ska säga så mycket mer om det. Alltså övervakning är ju förstås alltid obehagligt, men det här verkar ju vara en ganska mild form, åtminstone om man jämför med den här samarbetet som man har tänkt inleda med Amazon, som vi diskuterade i Radio Nordfront förra veckan. Ja. Så att, har du någon kommentar till det?
Generellt sett, alltså det är ju som du säger, det är obehagligt när man följs sådär, övervakas. Men i och med att jag har en bakgrund inom IT-branschen och den där större sökmotorerna, så vet jag att till exempel det här som Telia nu har samlat in, det är ju egentligen, det är egentligen ingenting jämfört med vad de här bolagen samlar in varje dag utan folks större medvetande. Att var och en med en Android-telefon som inte har sett till att spärra vissa funktioner kan ju gå på Googles My Activity och kolla, så du står ju där var du har varit och vart du har besökt och när du kollar på vilket YouTube-klipp och du läste mejlen, allting samlas där. Man kan ju gå själv och titta vad de samlar på det, så att de flesta lämnar ifrån sig jättemycket data ändå. Att det känns lite så där konstigt att man nu sen börjar få panik för att någon följer dig liksom, att det, så har det varit väldigt länge. Men kanske man är van som så kallad feltänkare i det här vanliga samhället, att allt lyssnas och följs vad man gör ändå, så det känns inte som någon större variation till vardags.
Nej, men det är ju faktiskt sant. En sak som diskuteras under presskonferensen ganska mycket, och det är något som blivit rätt en stor grej, och det är ju det här med situationen på äldreboendena i Sverige. Och för den svenska myndigheten och regeringen har ju fått en del kritik, kan man väl säga, från både experter, vissa experter, inte alla, men en del experter och av andra länder och sådär, att man inte haft samma hårdhänta hantering av pandemin som i princip alla andra länder har haft, åtminstone i västvärlden. Men en sak som myndigheten och regeringen faktiskt var rätt tydliga med och gav så här, eller det är väl inte ett besked, men någonting som man på något sätt berömde sig över i början, det var att man tryckte i alla fall väldigt hårt på det. Det var att man ska arbeta väldigt hårt på att skydda de äldre. Det är viktigt att vi skyddar våra äldre.
Mm.
Och det måste man ju säga att det har man ju faktiskt misslyckats med totalt.
Mm.
Den 31 mars införde man då ett förbud mot att besöka äldreboenden som en led i det här. Och det är ju en av de få inskränkningar som har gjorts i Sverige. Och det här förbudet gäller då till juni. Men bara någon vecka senare kom till exempel rapporter från 18 av 21 regioner att man hade fått covid-19 på äldreboendena. Och vi ska kommentera lite grann om vad som sades om äldreboendena idag. Men har du någon spontan tanke kring just det här när vi sätter igång?
Nej, inte mer än att det är liksom horribelt dåligt skött, och det har vi ju sett länge, och det var ju just det där som pratade som i coronabunker, tror jag, Weideland pratade väl om det där med att hemtjänsten, då det satsas ju inga pengar på dem. Och de sprider ju att de har timavtal, så de får ju bara lön när de är på jobbet. Så man har ju byggt strukturer som gör att de här smittan sprids, för att folk inte råder stanna hemma. Det var faktiskt med Elin vi pratade om det. Men i alla fall, så det är ju inte, man har ju inte, staten har ju inte lagt pengar dit de borde om de verkligen skulle vilja skydda de äldre. Och det ser vi ju i andra länder också, att man totalt sett, ja, helt rent ut sagt skiter i de äldre. Det är egentligen det, men samtidigt så använder man det som ett argument för att införa diverse restriktioner.
Mm, precis. Hur ser det ut i Finland då? Är det alltså med äldreboenden och sådär?
Ja, alltså det har ju varit samma här som där då, att det har spridit sig i äldreboenden, dock inte under till samma liksom utbredhet som jag har förstått det. Sen kan det ju också vara att de kanske rapporterar mer om det i Sverige än här, men jag tror att inte. Men vi har ju generellt sett haft redan innan coronakrisen massa skandaler på äldreboende, i och med att man i Finland gjorde det där fina kapitalistiska beslutet att privatisera massa äldreboenden, och det har ju kommit diverse olika skandaler där, att man inte har tagit hand om bra och så vidare. Så det ser väl inte alls bättre ut här, tror jag, vad det gör där. Och här var det ju också att nu ska vi stänga Nyland och ingen ska få besöka sina föräldrar eller farföräldrar på äldreboenden nu, att vi måste skydda de sjukaste och svagaste i samhället. Men inte gjorde man ju liksom pengamässigt något, och faktum är att just i sådana frågor så är det ju pengar som styr. Det är ju har du inga pengar så har du ingen skyddsutrustning. Och betalar du inte folk en skälig ersättning när de är sjuka, så kommer de att komma till jobbet när de är sjuka. Och då gör man ju situationen värre för sig själv.
Ja, precis. Och när det gäller Sverige då, den här presskonferensen idag, så fick ju Tegnell en fråga av en journalist som hon frågade väl egentligen om det var så att man ångrar att man inte gick ut tidigt och uppmanade anställda inom äldreomsorgen att använda skyddsutrustning, typ masker, visir och sådär. Och då hade Tegnell ett ganska tegnellskt resonemang kring det där. Han sa väl i princip att eftersom att vi vet inte exakt hur bra det hjälper, så därför så är det inte bra att gå ut med de direktiven, för då kan folk få för sig att det här bara det här skulle hjälpa att skydda de äldre. Och medan situationen är mycket, mycket mer komplex än så. Så som jag tolkar vad han menar, så var det så här att eftersom vi inte vet hur effektivt det hade skyddat dem, att det skyddar dem mer, det det står väl ganska klart om man har ju mer skyddsutrustning. Men han menar eftersom att de inte vet den exakta effekten av det, så är det bättre att avstå. Eftersom att det kan ge någon typ av falsk förhoppning. Och det, jag vet inte riktigt, det är just den här biten med Tegnell som jag tycker är så knepig. För det handlar ju ändå om människoliv. Alltså, det handlar inte om att han ska kunna mäta allt exakt för att han är nörd. Typ. Alltså, det är så, den biten är väldigt osympatisk tycker jag.
Nej, på ett teoretiskt plan så har han ju rätt. Alltså, han har ju helt, liksom, på ett faktuellt sätt så har han ju rätt. Problemet är ju sen att han inte tänker längre än det. Det är ju liksom att, ja, vi vet inte huruvida de här maskerna faktiskt hjälper. Men vi vet att just de här specifika, då är det PF3 eller vad de heter. Att de faktiskt klarar av att skydda mot virus. Men det är ju klart, liksom, det kommer ju alltid vara något hål runt om du inte använder någon sån här silikonmask där luften kan slinka igenom utan att gå via filtret. Så att så sätt så hjälper det ju inte till 100%. Men med hans logik är det ungefär, ja, men vad ska vi ta för exempel? En kondom skyddar väl för AIDS typ i 99% av fallen. Så ska folk sluta använda det liksom i AIDS-drabbade länder till exempel. För att det finns 1% chans att det ändå inte funkar. Att det liksom, ja, du förstår vad jag menar.
Att jo. I det fallet kan man ju faktiskt dock så här, avstå från att ha sex. Men de äldre kommer ju alltid behöva vård. Och då kan man ju tänka sig att lite skydd ändå är bättre än ingenting. Det blir lite grann som att de äldre här offras på grund av att han vill ha så exakt vetenskap hela tiden. Och det blir ju liksom den praktiska konsekvensen. Och det jag menar lite grann, att han är kanske lite för akademisk för det här jobbet på något sätt.
Det är alltså, jag tvekar inte på att han är liksom kompetent i sitt ämnesområde. Det tvekar jag inte på, men han borde ju absolut inte vara den som talar för myndigheten, utan de borde ju ha någon som, du vet, tar det här och polerar till det lite så att det blir lite mer folkligt och mindre kallt. Men det gör man ju på just teknologiföretag då, så att du har sådär problem som löser vi ingenjörer till exempel, för att de flesta ingenjörerna kan vara väldigt så här rakt på sak och till exempel kalla någon för dum i huvudet om de inte fattar. Så då har de liksom personer som talar med som kommunicerar med den kund som har problem och vidarebefordrar det ingenjörerna sen säger till kunden, och den bara får vara den där mittbiten där för att få det och inte låta så arrogant och drygt då. Men ja, han är inte någon lik person som borde föra talan så där, och speciellt när det är ett läge som nu när liksom någon form av sympati vore bra att visa, för att han kommer ju framstår ju som extremt osympatisk. Fast han är säkert inte sympatisk, men det är bara så han framstår liksom.
Precis. Och på tal om äldreboendena, det var en nyhet nu om att anhöriga meddelas inte när man konstaterar att covid-19 kom in på äldreboendena. Kan du berätta lite grann mer om det?
Ja, ursäkta, jag hostade. Så Sveriges Television hade ju gjort en undersökning då, de hade frågat över 100 kommuner om huruvida det då informerar anhöriga eller boende på ålderdomshem om nya smittningar. Och nästan då 16% hade svarat att det varken informerar boende eller anhöriga om nya smittor. Och lika många kommuner hade då svarat att de inte vet. Så ungefär, vad blir det? 32% av Sveriges kommuner meddelar inte anhöriga eller vet inte om de meddelar. Jag menar, jag tycker det är ju rätt mystiskt det där att man faktiskt att man inte vet. Att man tycker att det är ju någonting de borde veta. Att informera dem eller inte. Så man får väl slänga dem i samma hink och säga att de inte heller meddelar då om de inte vet det.
Precis. Och det känns ju som att kommunikation med de anhöriga bör ju vara extra viktigt när de anhöriga inte kan gå dit, så att säga. För vet jag har ju min mormor hans äldreboende. Och när man är där då pratar man ju oftast med personalen och får en lite så här kort uppdatering. Sen vet jag ju att det är såna här vårdmöten och sånt är ju inte jag involverad i så. Men man får ju oftast kanske en liten uppdatering och sådär. Men det, när man inte kan gå dit, då vill man ju gärna höra vad som händer.
Ja, då blir det ju extra viktigt. Mm. Informationsflödet. Jag vet ju, min farfar var inne på sjukan här nu på några veckor sedan. Och det var ju helt omöjligt att få kontakt. Och farmor hade ingen aning om vad som händer. Och då försökte ju vi barnbarn och barn, deras barn också. Så farsan och de alla försökte ju få någon information. Att är det här nu liksom. Han hade också annöd då, men det var inte corona. Men det var helt omöjligt att få information liksom. Det fanns ingen som visste någonting. Så jag, då känner man ju, speciellt när det är en person man bryr sig om som står en nära och kära, så blir det ju extra jobbigt. Det kan jag ju tänka mig då, i speciella kulturer som vi vet, där hela familjen ska komma med i sjukhuset och någon har skurit sig i fingret liksom. Så de, till slut så är de ju halva släkten där på sjukhuset, och då ökar ju smittorisken ännu mer. Att information är ju extremt viktigt i sådana här, och information generellt sett. Men det finns ju studier runt om i världen från såväl krig som bara vanlig företagsverksamhet, att det bästa sättet att skapa osämja och konflikter eller att fel uppstår är ju liksom dålig kommunikation. Och jag tycker det är rätt sjukt att vi har skattefinansierade då myndigheter, vare sig om det är statliga eller kommunala, som har så dålig koll att man inte ens har kännedom om grundläggande saker. Men jag kan ju förstå liksom, om du ringer dem och frågar vad är det för typ av liksom lampor ni använder, så att de inte kan svara på det. Men att informera ni om folk sjuka eller inte, att de inte ens kan svara på det, känns ju helt absurt tycker jag.
Absolut, så är det ju. Och ja, exakt vad det beror på det vet vi ju inte, men svensk sjukvård är ju inte längre direkt i världsklass. Och det är,
men den är ju HBTQ-certifierad i alla fall. Så det är
tur det i alla fall. Så att ingen...
Hjälper så är det coronatider.
Ja visst, ja, det är tragiskt. Återigen så tycker jag liksom att hur man behandlar de äldre som på något sätt har byggt upp landet, det är lite grann en ganska bra signal om hur värdig civilisationen är på något sätt. Och i Sverige ser det rätt dåligt ut. Speciellt när man då trycker väldigt hårt på att de ska skyddas, och så sen visar det sig att det är just det man misslyckas med så kopiöst dessutom. Vilket kanske kan förklara till viss del nästa ämne vi ska diskutera. Och det är ju att det är så många, många fler som har dött i Sverige än i våra nordiska grannländer. Och jag tänkte dra lite siffror här nu. Och nu påpekar du, Mike, att de andra länderna har en dags lag så att säga.
Eller det är för att sidan jag tog dem från har inte uppdaterats sedan igår. Så att från Sverige har vi ju dagsfärska siffror.
Men det ger ändå en liten fingervisning på det här. Och det, i Sverige har vi då bekräftat smittade 16 755. Och återigen, jag vill ju trycka på det. Att förmodligen är det ju kanske så många som 10 gånger så många i verkligheten. Om man ser till hur många som har dött. Dock är det ju då liksom dödsfallen vi ska diskutera. Så. Men vi har alltså över 2000 dödsfall nu, 2021. I Danmark är det 8210 smittade och 403 döda. Alltså knappt en fjärdedel ungefär. I Norge 7401 smittade, alltså nästan lika många som Danmark då. Men bara 195 döda. Och i Finland 4395 smittade, 177 döda. Och så Island då 1789 smittade och 10 döda. Och framförallt så är det ju kanske, om man jämför sig med Norge och Finland, där det sticker ut. Alltså Sverige har över 2000 döda medan Norge har 195 och Finland 177. Och jag tänkte vi kan ju diskutera lite vad det kan bero på. Vi kan ju börja med att ta upp hur Tegnell har förklarat det här. För han har ju faktiskt fått den här frågan av mainstream media några gånger. Och en av hans förklaringar, det är ju just det här att i Sverige har covid-19 spridit så mycket på äldreboendena. Och i och med att det är en stor andel äldre som har smittats, så blir ju antalet döda naturligt högre eftersom de är svagare och sådär. Och han menar, han har pratat med norska kollegor då, och att de var väldigt snabba med att börja testa personal på äldreboenden och sådär. Men han hade ju också den här tanken om att man är i olika skeden i smittspridningen. Och det han menar med det är egentligen att Sverige, vi pratade lite om det innan, och Finland var ju det första nordiska landet som hade en konstaterad smittad person.
Mm.
Det var någon vecka innan Sverige till och med, tror jag.
Alltså det var ju mycket innan, tror jag. För det var ju i princip direkt när de började rapportera om det här i Wuhan i Kina då.
Mm.
Så uppdagades, det var en kinesisk turist som var på någon sån här lappturist, du vet, titta på renar
typ.
Ja, där någonstans, och som hade det, och han, det var väl han och några till, tror jag, hans fru och någon sån där. Så de hade ju spenderat tid på hotell och sånt, men man isolerar ju hela. Vad man gjorde där var att man isolerade hela vårdcentralen i den där lilla kommunen direkt. Och satte liksom, man lyckades stoppa det. Det spred sig inte därifrån sen. Sen kom det ju egentligen först åter till Finland. När det var massa folk som hade varit och skidat i norra Italien. Och de började trilla hem därifrån. Så det började liksom spridas på nytt då.
Mm, men det var väl ungefär samtidigt som det började komma i Sverige då.
Mm.
Har jag för mig. Men det Tegnell menar, det är väl i princip att i Sverige började det långt innan man kände till det. Alltså, hans teori är att till exempel Norge och Finland är flera veckor efter Sverige. Att om några veckor så kom Norge och Finland att vara det Sverige idag. Ungefär då, och åtminstone proportionellt. Och så sen kom det ut kanske i Sverige tider också, jag vet inte. Men, och så kan det ju vara, men det är ju också bara en spekulation.
Jag köper inte det där faktiskt.
Nej, inte jag heller. Men du kan väl börja med att säga varför du inte köper det.
För först och främst så skulle det ju betyda att svenskar på något sätt reser mer än andra nordbor. Vilket jag knappast tror om man kollar på per capita. Sen ska vi inte glömma till exempel då Helsingfors flygplats till exempel. Det är ju egentligen norra Europas hubb när det kommer till att flyga till Asien, och de marknadsför ju sig som det snabbast, fastest way to Asia. Att det går extremt mycket flyg och sånt via Helsingfors flygplats till Asien och Ryssland och ditåt, där smittspridningen faktiskt börjar. Så det är ju massa turister som ska till norra Europa till exempel från asiatiska länder flyger ju här via. Så man kan ju tänka sig att det har funnits mycket mer folk med smittor och virus som har transporterats den här vägen, och samtidigt då spritten hitåt. Och sen just det att jag tror det är lika vanligt i Sverige och Finland och Danmark att resa till norra Italien och skida och sånt. Norrmännen kanske håller sig lite mer hemma ju, för att de har ju fler än Sälen att gå till liksom. Så att Jag köper inte riktigt det där att det skulle vara så, att det skulle vara så mycket tidigare i Sverige, utan det, om man kollar på att just som han själv säger, så var man ju jättesnabb med att börja testa folk i Norge, vilket påverkade. Det har man ju i Finland också, har man ju, fastän man liksom inte testade alla civilare så att säga, så testar man ju ändå direkt från början sjukvårdspersonal hela tiden.
Mm.
Plus att man såväl i Norge som Sverige och Danmark införde kraftiga restriktioner mycket snabbt. Det känns lite som att han inte vill medge att det är just den där tafattheten som man har haft i Sverige som har varit en bidragande faktor.
Precis, men en sak som jag också funderar på när du säger det här med restriktionerna, det är ju att det här är ju en nordisk jämförelse, men det finns ju, om man gör jämförelse med andra länder som faktiskt har infört ännu mer kraftiga restriktioner än våra nordiska grannländer, till exempel Frankrike, Spanien och Italien. Italien var ju rätt sena med sina åtgärder i och för sig.
Men det var ju Spanien och Frankrike också. De var jättesena. Om man ska ta ett exempel, så är det ju Singapore. De var ju direkt på det där, och Sydkorea också. De lyckades ju eliminera det där, hålla det i schack väldigt snabbt.
Fast Sydkorea införde väl inte, jag vet inte, nämner du Sydkorea nu, nu kanske jag bara antog det, men de hade ju inte så mycket restriktioner, utan där var det just provtagningen som stack ut, att de
tog, ja, det kanske var så.
Extremt många, de hade ju sådana drive-through-provtagningstält och grejer.
Men det var ju för att de lärde sig ju från SARS när det var flöt omkring för några år sedan. Men Singapore var ju rätt snabbt på bollen där alltså. Och sen är det ju liksom, Ryssland var ju också snabbt. De har ju haft väldigt lite fram tills nu. Och sen är det ju lätt att peka på att ja, men det funkar inte för Ryssland. Men liksom, Rysslands landyta är ju typ halva jordklotet. Så att mina försök att hålla den gränsen strängd, så är det inte så konstigt att det sen till slut liksom finner sin väg till Ryssland också.
Just. Min poäng är lite grann, alltså när det gäller de här hårda restriktionerna, så finns det ju två sätt att se på det. Man kan ju se det liksom ur ett perspektiv att det är obehagligt och att det är skurkaktiga politiker som genomför det här på olika sätt, vilket är extremt oroväckande. Sen kan man se på det ur perspektivet om det är effektivt eller inte för att stoppa spridningen av covid-19. Det är ju egentligen en separat fråga. Men jag tycker ju att många av de länder som har hårda restriktioner, de har också drabbats väldigt hårt. Och jag lutar nästan åt att det kanske inte har varit så effektivt att göra det.
Det är just det, för att om du jämför med norra Italien, Frankrike och Spanien, problemet är att de införde ju restriktioner först när det var för sent. Alltså det hade ju liksom, det hade ju redan börjat brinna ordentligt innan de började komma ut med slangarna. Jag tycker inte det är liksom en bra jämförelse då mot att hur väl funkar det att stänga gränser. För sen, sådana som just var snabba på bollen, som Norge och Danmark och Finland, så siffrorna talar för sig själva, att vi har väldigt mycket färre dödlighet och så vidare. Sen finns det ju också en korrelation givetvis, att det kommer ju vara olika för olika länder, att fast när du stänger gränserna i ett land då, som Belgien, som också drabbas mycket. Belgien som land, var det just lika stort som ett fotbollsplan ungefär. Och så har det lika mycket, 6-7 miljoner människor som bor där. Så folk lever ju extremt tätt in på varandra. Och då blir det ju, oavsett om du stänger gränserna, väldigt svårt att spärra in sjukdom. Och vi ser ju i Sverige, eller i Danmark till exempel, fast de har haft restriktioner, så har de ju rätt höga tal. Men landytan i Danmark är väldigt liten, om man och liksom
koncentrerad befolkning.
Koncentrerad, så du kollar på, jämför med antal boende per kvadratmeter i Danmark, och sen jämför du det till Sverige, Finland och Norge, så det är enorm skillnad.
Oja.
Så att, jag tycker det tycks finnas liksom en naturlig korrelation där också, att ju närmare folk bor varann, så desto värre blir det. Sen är ju också ett undantag i och för sig, Singapore är ju väldigt befolkat och litet, men så skulle jag väl tala mot det där argumentet. Men jag tycker just i Norden så tycks det ju vara så att och sen Island bor ju liksom, var det 300 000 människor utspridda på en hel ö.
Ja, fast de flesta bor nog i Reykjavik. Jo. Är det inte så?
Ja, men det är ju inte så att man bor i liksom
för det är inte Singapore direkt.
Nej,
är det inte.
Nej, man
det
bor ju inte liksom i liksom
kåkstäderna i Rio de Janeiro. Nej, precis. Nej.
Så det tycks ju vara så där att just, ja, man kollar i Finland och Nyland som stängdes av, det är ju den mest tätbebodda delen av Finland som stängdes av.
Mm.
Alltså, jag pratar, ja.
Ja, nej, men det, alltså jag tänker, alltså stänga gränsen är väl en sak, det kan man ju förstå om den smitta som kom utifrån. Jag tänkte mer på det här med karantänregler, alltså att folk måste vara inne så att säga. Det var framförallt det jag tänkte på utifrån mitt amatörmässiga perspektiv. Jag vet inte.
Då misstolkar jag det lite. Men där är jag benägen att hålla med det. För om vi kollar på restriktionerna, jag bor ju i Nyland.
Mm.
Och vi har ju, nu lyftes ju restriktionerna så, men våra restriktioner här har ju bara varit att man får inte resa ut ur Nyland. Men alltså, och folk ska inte jobba liksom på kontoret, så man undviker att folk är på samma ställe väldigt mycket. Men alla parker har ju varit fulla med folk som är ute och promenerar. Och de fick ju till och med stänga naturreservatet här i Nyland, för det blev så mycket folk där, så att det började liksom, de var rädda att det skulle skada naturen, för att det var så mycket folk i skogen. För att de äntligen hade tid att ta sig ut i naturen. Så att här har man inte gjort som just Italien och Spanien där man typ arresterar folk när de går på en promenad. Att isoleringen har varit mer att man försöker undvika att alla är på ett kontor eller att alla är på en skola, utan att man håller sig hemma och sen när man är ute och promenerar så att man inte går i en klunga folk.
Mm.
Och det tycks ju ha fungerat. Och jag har förstått att samma system har varit i Norge, att det är inte så att folk inte får gå ut och promenera.
Mm, just det. Ja.
Och sen, och sen bara tänkte jag att om du nu sen just i länder som Spanien där man ofta, och speciellt i Italien när många bor hemma hos sina föräldrar tills de är 30, så det är ju väldigt mycket människor i en liten yta, och då blir det ju bara värre liksom.
Absolut, så är det ju. En sak jag tänkt på i Norge också, det är ju det, alltså där är ju också glesbefolkat, men och där bor man också väldigt så här isolerat från varandra, alltså de olika orterna, rätt, för att det är så mycket berg, så att det är en ort nere i en dal och så sen är det ett berg mellan till nästa, och så är det en väg som är så här, man ska köra upp där och så, medan i Sverige och i Finland är det lite mer det här att det är orter och så sen är det liksom hus mellan orter, ja, efter hela vägen. Så att det kan ju ha gjort att Sverige haft, nej förlåt, Norge har haft lite bättre förutsättningar ur det perspektivet, men det som sagt, vi är inga experter på hur exakt det här funkar, så det är jättesvårt att säga. Och samtidigt, sen ska man ju också säga att det är inför en allt det här är över som man verkligen kan utreda exakt vilka länder som har drabbats värst och på vilket sätt och så. För det kan ju fortfarande vara så att Finland har helt plötsligt börjat spåra ur, eller, alltså det vet man ju inte.
Nej, det kan ju vända någonting... det kan ju vända liksom på en dag, två dagar.
Precis, nu verkar det kanske inte så troligt att det blir så längre, men som sagt, det återstår ju att se.
Mm.
Jag tror, för att vi inte ska gå över tiden, så tror jag vi ska hoppa över ett ämne här. Jag tror vi hoppar över det här fältsjukhuset i Göteborg.
Ja.
Och gå direkt över till Finland och coronakorruption.
Ja.
Berätta, det var... Mike.
Det är rätt intressant att följa, så att som ni vet så har vi de här strategiska lagren i Finland då, med läkemedelsutrustning och olja och allt möjligt. Och de öppnades ju första gången sedan kriget då för sjukhus och kommuner då, att de ska kunna få sjukvårdsutrustning. Men i samband med det här så har ju då som det heter, den myndigheten då som ansvarar för det här har beslutat att man ska börja köpa in nya grejer, helt enkelt för att fylla på, inte för att det tar slut, men för att se liksom hela tiden ha lagren på att fyllas. Och då har man ju gått ut och köpt grejer då från den privata marknaden. Men så det, vad som hände helt plötsligt, det blev liksom en rätt stor skandal, för att det var ju först i nyheterna om att de hade köpt, när det kom några flygplan fulla med skyddsmasker och sånt, så att den här myndigheten hade då köpt för 5 miljoner euro då, så blir det ungefär 50 miljoner kronor. Så hade man köpt maskar av en finsk entreprenör vid namnet Onni Sarmaste. Och det visade sig sen då att de här som man hade köpt, de här maskerna, att de var ju inte dugliga för sjukvårdsbruk. Och då började det ju liksom blev ju lite sådär att, ja, men varför har ni gått och köpt såna här när de inte funkar? Så började man ju undersöka det här. Och då dök det ju direkt upp lite konstig fakta då. Man började titta på vem som har sålt de här, den här Onni Sarmaste. Han är känd sån där lite lurendrejer-företagare. Han har bland annat hållit sån här, vad heter det, snabb... sådana här sms-lån-grejer. Sms-lånsföretag har hållit på med.
Jag såg en bild på honom i artikeln under skick, och han såg faktiskt lite ut som en skurk. Mm. Jag vet inte om man ska kanske inte döma folk efter utseende och så, men han hade lite den där busiga looken, eller vad man ska säga.
Så försörjningsberedskapscentralen som den där myndigheten då hade köpt av honom, och han har ju då, tror 11 bolag som är i utmätning sen innan och grejer, och Så visade det sig att den här två personer ur styrelsen för försörjningsberedskapscentralen, varav vd:n för den här då som hade liksom godkänt köpet att det, någonting stod inte rätt till, och det slutar med att de, styrelsen då beslutade att de måste träda ur tjänst för odemellbar verkan tills att det här har utretts, och man satt tillsatte en till ställföreträdande vd och så började man undersöka det här. Men nu har ju centralkriminalpolisen i Sverige då, eller i Finland, gripit den här affärsmannen, plus att de har gripit en annan person misstänkta för bland annat pengatvätt, och man har frusit, jag tror, upp till 3 miljoner euro värt av pengar som de hade direkt efter att köpet gått igenom flyttat till Estland, till olika företagskonton i Estland. Och sen direkt efter köpet då så hade den här killen varit och köpt en, två lyxbilar då, en Porsche till sin affärskompanjon som hade registrerat den på firman fast gett den till sin farsa, vilket som är ett skattebrott då. Och sen hade den samaste själv köpt en Bentley då, som är precis som Rolls Royce då, en av de mest dyra lyxbilarna som finns. Och det hade han liksom köpt ungefär samma dag som försäljningen hade gått igenom och pengarna, 5 miljoner var på kontot då. Så nu undersöker man ju det här, så att det är ju, men det är väl fint att det uppdagades direkt och inte liksom 3 år senare. Men det visar ju, tycker jag, liksom hur sjukt det är att det finns ju folk som inte skyr några som helst medel för att göra pengar liksom för folks desperation. Men vad väcker det för tankar hos dig då?
Nej, alltså jag håller med. Det var ganska snabbt agerat av de finska myndigheterna här. Det känns som att hade det här varit i Sverige hade det varit en betydligt mer utdragen process. Där kanske det här hade ifrågasatts i media ett tag och det hade varit en massa svammel hit och dit. Men ja, just det här att han köpte två lyxbilar så snabbt, det är lite så här samma beteende som en gangster har, kan man tänka sig, när han just har gjort någon stor lyckad affär. Och hans bakgrund här talar ju kanske inte till hans fördel. Jag vet att han kommenterar ju just innan han blev gripen, så hade han väl antytt att han misstänkte att han var misstänkt, typ, ja, kan man säga. Och han var ju väldigt upprörd över det och tyckte att det var för jävligt att han skulle vara misstänkt och så. Men ja.
Så jag vet inte, han är ju, han är som sagt misstänkt, att han är inte dömd eller så. Så att du får ju se vad polisutredningen sen kommer fram till. Men det är ju lite suspekt, och just det där att han sa i en intervju den där då, Sarmaste, att den här då personen då på myndigheten blev sagt att ja, men det här är ju exakt vi har beställt och godkänt köpet. Att han tyckte då att om det inte var det de hade beställt så borde de väl inte godkänt köpet. Så då blir det ju fråga att är det då korruption där, att de där personerna har fått några kickbacks eller vad det är, eller är det så att den här Sarmaste på riktigt då lurade myndigheten, eller det får väl tiden visa. Men jag tycker, ja, det är fascinerande att det var inte många dagar efter det där de anlände som det här uppdagades. Att det är stora skriverier, och nu har ju då polisen då gripit personer i det här ärendet. Men jag tycker det är lite som den här, vad heter den där stollen i Sverige som sålde maskar?
Ja, precis. Jag kommer också att tänka på William Hane som sålde svindyra maskar som förmodligen inte riktigt gav det skydd heller som han påstod.
Ja, att jag tycker det är fascinerande att man ställer sig frågan, vad är det för människa som gör så här? Du vet att gamlingar dör, unga människor till och med dör, alltså sjukvården behöver de här. Och så går du och tänker att nu ska jag tjäna mig en hacka. Att jag tycker det är, man undrar liksom hur de här personerna tänker. Och sen just den här personen till råga på allting, mitt i coronatider går och köper två extremt dyra lyxbilar liksom för att fira det här. Att det ger ju inte ett gott intryck. Och sen säger ju inte jag att man inte kan vara lite företagsam. Men säg att du köper dem för 2 kronor och så säljer du dem för 4 kronor. Det är liksom ändå fine. Liksom. Du har ändå haft omkostnader att få dem. Men sen när man börjar liksom slänga på så här marginaler på flera 100%. eller 1000%, så då börjar man ifrågasätta vad är det man håller på med, och sen att man försvarar sitt agerande. Jag tycker det är fascinerande, tycker jag, hur vissa människor bara agerar helt för sitt eget intresse.
Vi har faktiskt ett fall i Sverige där det är en person som har blivit stämd, som kanske, ja, vi vet inte än vad det blir med det, men den här så kallade influencern och judinnan Katrin, jag vet inte om man uttalar det, Siotimerskia, en sån här halv B-kändis typ. Och hon har ju då ett företag där hon har sålt fiskleverolja,
just det,
omega 3 typ, och tagit ganska högt pris för det. Hon har då, hon har inte sagt rakt ut att det skulle bota corona, utan det hon har sagt är väl att att man ska boosta sitt immunförsvar i coronatider typ. Och konsumentombudsmannen har då stämt henne då, att det strider mot marknadsföringslagar och så. Det här fallet är väl kanske inte så superklockrent, som sagt. Det är väl kanske att stärka immunförsvaret är väl alltid bra, så att säga. Sen om det då, konsumentombudsmannen påstår att hon har menat att det här ska hjälpa mot corona. Men hon, jag kan väl inte säga att hon säger det riktigt, men det är en rätt kul grej i alla fall. 399 kronor sålde hon det här för, och det ska tydligen vara ett ganska högt pris. Jag vet inte hur mycket det är i flaskan, eller vad man ska säga.
Alltså, men man får ju så här fisklever och kapsider i vilken matbutik som helst för några, de kostar väl sån här grön burk, det väl, vad heter de, Ötker eller något sånt där. De kostar väl, vad då, 40 spänn.
Alltså, här står 40 det, kronor. Här står att den kostar mer än 3 gånger så mycket som Bringwell Pures motsvarande preparat Eskimo 3, som säljs för 110 kronor per flaska. Så att det är väl det som tyder på att hon försöker liksom utnyttja situationen då, kanske.
Ja.
Yes, jag tror det är dags att avrunda här. Ni har lyssnat på Coronabunkern den 24 april. Vi som har sänt avsnittet heter Simon Holmqvist och Mikael Hovila, och producent har varit Viktor. Tack till alla som har lyssnat. Har ni några tips till Coronabunkern, kontakta oss då på coronabunkern@nordiskradio.se. Vill ni kontakta oss säkert har vi en PGP-nyckel. Gå in på Nordisk Radio och söker till Coronabunkern för mer information. Vi sänder måndag till fredag klockan 16.00, så Coronabunkern är alltså tillbaka på måndag. Och med det får vi önska alla en trevlig kväll och en trevlig helg. Tack för oss.
Tack, tack. Hej då.
Hej.
Please remember me. There is.